Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Man kan säga att en missbrukare alltid jagar den första kicken som en drog kan ge. Man jagar den euforiska känslan av totalt välbefinnande. I ett destruktivt förhållande så kan en av parterna istället jaga den första periodens kärlek och passion, medan den andra parten bryter ner den andres kamp för att jaga kärleken. En missbrukare vill vara glad, fri från droger och ha sina vänner och familj kvar. Tyvärr brukar drogen tvinga missbrukaren att göra sig fri allting som gör den som brukar drogerna glad. Till sist är det bara missbrukaren och dennes drog kvar. Tills missbrukaren då slutar lyssna på sitt beroende och bryter ner mönstret, eller i de allra värsta fallen, tills döden skiljer dem åt. Är det så stor skillnad på ett missbruk av en drog eller att leva i ett destruktivt förhållande? Denna veckas avsnitt heter När pojkvännen blir en drog. Och som vanligt är det Joakim Lindén som intervjuar.
Hej och välkommen till den här podcasten.
Tack.
Jag är väldigt glad att ha dig med här idag. Och vem är det som jag har framför mig?
Jag är en tjej som är i 30-årsåldern. Lever ett vanligt liv och har det bra just nu.
Mm. Jättekul att höra. Mm. Men så har det inte alltid varit, va?
Nej, det har det inte.
Vi är här för att prata om ett väldigt aktuellt ämne som är våld i nära relationer. Och visst var det så att du för ett gäng år sedan kom i kontakt med en speciell kille som har varit runt dig ett tag. Liksom. Men du kan väl börja berätta lite vad det är som har hänt där? Hur ni träffades kanske?
Ja, vi träffade genom gemensamma vänner och vi blev tillsammans ganska snabbt därefter. Det var väldigt intensivt. Och,
ja. Vad menar du med att det var intensivt? Vad var det som fick dig att falla för den här killen?
Ja, nej, jag vet inte. Jag tyckte han var väldigt charmig. Och, han var väldigt charmig, söt. Och han hade allt det där. Liksom, och,
ja. Alltså du typ föll pladask kan man säga, eller?
Ja, precis. Ja.
Och då var det inga så här varningsklockor om att det här är något konstigt?
Nej, alltså det jag tänkte på i början var väl att det gick väldigt snabbt. Att han var väldigt intensiv i saker han ville göra. Han ville att vi skulle flytta ihop väldigt fort. Han ville att vi skulle ses väldigt ofta i början. Och det var väl det jag tänkte så här, men oj. Men samtidigt var jag ändå glad, för jag ville ju vara med honom. Jag tyckte om honom, så jag... Ja, jag fortsatte ju och låta det
hända liksom.
Ja, precis.
Han drog med dig på en resa som du älskade.
Ja, precis. Det var liksom en dröm som, ja.
Ja. Hur långt det tog det innan du flyttade ihop?
Kanske 4 månader är det nog. Ja, jag tror det var 4 månader.
Och under de här 4 månaderna hade det varit bra hela tiden?
Nej, det första händelsen började efter 3 månader.
Okej, vad var det för något då?
Då började han väl lite så att han började skrämma mig. Och det var väl inget fysiskt våld då. Eller lite var det väl att han tog tag i mig och sådär. Men det var mest att han ville skrämma mig i början. Och det var en väldigt hemsk upplevelse. Och därefter så backade jag lite.
Men om jag får backa lite så här. Du säger att han tog tag i dig, han skrämde dig psykiskt och fysiskt då. Mm. Vad fick du för tankar där? Var det någonting du var van med sen tidigare, eller vad är det som händer?
Nej, aldrig. Alltså det jag kände just då när det hände var att jag kände mig väldigt, väldigt, väldigt ledsen. För att jag tyckte ju om den här killen så mycket och jag tänkte, men hur, han har ju visat att han har tyckt om mig så mycket, hur kan han göra så? Jag tänkte ju att jag skulle aldrig skada någon eller göra något mot någon jag tycker om så mycket, och det var väl det att jag kände mig besviken och ledsen för att han gjorde mig illa liksom.
Ställer han mot väggen eller så här, konfronterar han och frågar vad han höll på med?
Ja, den kvällen, natten där det hände, så fick jag ju åka därifrån. Min syster hämtade mig. Sen dagen efter så grät han väldigt mycket och bara ville be om ursäkt. Och jag tänkte väl lite backa där att jag inte ville fortsätta med honom. Men sen, ja, men han var väldigt, väldigt ledsen och jag tyckte synd om honom. Och jag bara tänkte att okej, det gör ingenting än. Men hände det igen liksom.
Vad sa din syster om jag får fråga?
Nej, hon var väl arg. Jag tror att hon ställde också honom mot väggen och så här. Hon var väl arg. Men hon, ingen av oss har haft någon erfarenhet av just våld i nära relationer. Så jag tror att vi tänkte inte så mycket på det. Vi tänkte bara, men han hade druckit den kvällen, så det blev väl någon liten att han snefyllde liksom.
Och det var förklaringen han sa.
Ja, precis. Ja.
Han var uppenbarligen jätteledsen, eller?
Ja, han var jätteledsen och grät väldigt, väldigt mycket. Ja. Ja.
Okej, så att du trodde, okej, jag går tillbaka till han och allt kommer vara bra liksom?
Ja, jag tänkte, alltså, eftersom jag inte visste att det är så här. Ja, så tänkte jag att jag ger honom en chans till.
Vad händer sen då?
Vi flyttar ihop, vi bor tillsammans och det börjar väldigt snabbt att jag inte kan sköta mina jobb. Jag kan inte gå till mitt jobb för jag har... Dels vill han att jag ska vara hemma och jag kan inte visa mig för att det börjar väldigt snabbt. Att han slår mig väldigt mycket så jag kan inte... Jag får sjukskriva mig och byta jobb.
Hur menar du att du får märken av hans, alltså hans fysiska våld mot dig?
Ja, precis.
Men vad tänker du här då? Alltså han utför våld till dig. Du tar tillbaka, ni flyttar ihop och han utför våld igen. Vad börjar du tänka där? Så här, för att då kanske inte ens man kan skylla på alkohol längre. Eller händer det alltid när han drack?
Nej, i början var det oftast när han drack. Men sen började ju med vi liksom kom in i vår relation, så började det utan att han behövde ta till alkohol. Och då började det ju att han var väldigt fysisk och kunde bli väldigt arg.
Vad var den vanligaste anledningen för att han skulle bli fysisk? Vad tyckte han att du gjorde för fel?
Det kunde vara att jag sa något fel som triggade honom. Eller att han kunde haft en dag på jobbet. Om jag kanske missade ett samtal från honom, trodde han att jag hade gjort något. Eller att man kunde tänka på saker som hade hänt tidigare, att men den kvällen när du hade de kläderna på dig och när du gjorde det, och han var en tänkare, han kunde tänka mycket och det triggade igång hans
han var svartsjuk, extremt
väldigt väldigt.
Ja, okej. Men alltså, hur ofta hände det här våldet och hans kontroll mot dig?
Ja, men det var väl 3 gånger i veckan.
Oj, ungefär. Så mycket?
Ja, det var väldigt mycket. Ja.
Pratade du med någon om det?
Nej, inte just då. Jag började väl sen när vi hade bott ett tag, så började jag väl vända mig lite till en kompis och min lilla syster.
Hur svarade de på det här?
Nej, men de fanns där och de lyssnade och... Ja, de fanns mycket liksom och lyssnade och försökte få mig att förstå att ja, men du förtjänar inte det är inte bra och vi kan hjälpa dig, vi finns här liksom. Och så de var bra för mig.
Hur ofta gick du sär från han under den här tiden? Ofta,
ja, det var många gånger och jag kunde liksom gå iväg mitt i natten och försöka smyga iväg, men han upptäckte det. Och just när det hände, när han utförde våldet mot mig, så kunde jag försöka springa därifrån och han sprang efter mig och jag kunde åka iväg med bilen och han kunde hoppa på bilen. Han gjorde allt för att jag blev väldigt isolerad till slut, och till slut så kände jag bara, jag var så nedbruten och jag tänkte bara okej, men jag vet att jag aldrig kommer komma loss från den här killen, så jag får ändå vänja mig och det får vara så här liksom, för jag kommer aldrig kunna, vad jag än gör, inget kommer hjälpa mig liksom.
Men hade du gått ifrån honom på gånger också utan att han hade typ, du sa nu lämnar dig, så var
därifrån? Alltså vi bodde ju en ganska lång tid tillsammans, och sen efter det så började jag ändå så här få hjälp och gjorde polisanmälan och kontaktförbud, och efter det så bröt jag det jag bröt det en gång, och han blev häktad och släpptes, och ja, men det var väldigt mycket fram och tillbaka hela tiden. Det var mycket polis inblandade, och polisen kunde komma hem till oss för att de hade hört bråk, och grannarna och sånt klagade.
Vad var det som fick dig att gå tillbaka till honom?
Jag tror att det handlar mycket om att jag var så nedbruten liksom. Jag hade så låg självkänsla, och jag tänkte att jag kände väl att jag hade någon sorts skuld typ till honom, tror jag. Att jag kände att jag hade inte varit tillräckligt bra för honom. För att han hade ju gjort mig illa, och jag vet att jag hade kanske sagt fel sak eller hade gjort fel sak också. Och jag kände skuld, och jag tyckte synd om honom mycket. Och jag tänkte alltid när jag gick tillbaka till honom att... Ja, men i början, jag vill alltid nå till det som var i början, hur det var i början, hur bra det var liksom.
Ja, jag förstår. Mm. Så här, men vad hade han någon vettig förklaring till hans beteende här?
Ja, alltså ibland kunde han ju be om ursäkt och vara ledsen och sådär. Men sen kunde han ju säga bara, fast hade inte du gjort det så hade det ju inte hänt faktiskt. Och till slut blev det att man blir lite manipulerad, eller såhär hjärntvättad liksom. Ja. Och självkänslan, det är ju därför jag tror att det är vanligt att man stannar eller går tillbaka, för att jag tror att man tänker att man inte kan få något bättre, att man självkänslan blir så låg liksom.
Hade ni bra stunder under den här tiden också eller?
När det väl var bra så var det, alltså det var så himla bra. Det var det som fick en att liksom, man förtränger det dåliga.
De här stunderna som var bra, var de jättebra? Bra, eller var de bara bra för att de inte var dåliga?
Nej, de var för bra liksom. Det var väldigt bra. Det är därför det är väldigt vanligt att det är, antingen är det jättedåligt och det är mycket våld och sånt, eller så är det, ja, men det är jättebra.
Alltså jag som har ett förflutet med ett missbruk och droger och sånt, det låter ju väldigt mycket som ett beroende så här.
Ja, men det är väldigt, de säger att det är som ett typ alkoholmissbruk eller kokainmissbruk, att det är ett väldigt starkt beroende. Och jag känner ju att jag känner inte det idag, men jag har haft det väldigt länge. Jag har haft ett väldigt starkt beroende av den här killen. Så det blev ju till slut, jag gav upp min familj i början och mina vänner och allt, för jag ville göra allt för honom. Jag blev så himla... Jag var så beroende av den människan liksom. Jag ville att han skulle vara nöjd med mig. Jag ville göra saker så att han var nöjd, att han
var någonsin nöjd med det?
Nej, och det var därför hela tiden jag kämpade hela tiden, för att jag ville göra hela tiden saker som var bra, och jag ville liksom inte behaga, men jag ville göra att han skulle vara nöjd med mig, att för att jag såg upp till honom så himla mycket liksom. Han var mitt allt, det var den enda typ jag hade till slut. Och
jag förstår. Du har pratat lite att du var med polisen och allting, och du hade väldigt mycket märken. Hur reagerade folk på det?
Ja, men oftast är det kanske inte att det syns så mycket i ansiktet, att de döljer att det blir mycket på kroppen. Så han slog mig mycket på min kropp, så han, det var väl ibland det var något kanske på halsen och sådär, och det kunde man ju dölja. Oftast är det så att de kanske inte gör så mycket i ansiktet, att man kan ändå dölja det. Men sen blev det ju att jag fick mycket, jag fick blåmärken i ansiktet, jag fick frakturer i näsan och mycket.
Han slog ju sönder dig alltså, bokstavligt talat.
Ja.
Och, men hur reagerar sjukhuset och polisen och allt på det här?
Ja, jag åkte in till akuten kanske 3-4 gånger under vår tid tillsammans. Vi var tillsammans i 4-5 år var det nog. Och han följde ju oftast med. Men då var det väl att han fick vänta i väntrummet. De ville ju att jag skulle gå in i det själv, för de anade väl något. Och ja.
Sa du någonting till dem att det han eller sa att du hade ramlat, nu ska jag skämta, ursäkta, men så här ramlat i trappan?
Ja, i början sa jag det. Jag sa oftast bara, nej men jag har ramlat, eller ja, men något sånt att jag hade gjort mig illa, eller liksom, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad jag skyllde på, det är så länge sedan nu. Men sen till slut blev det att ju mer jag kände mig liksom bekväm med den läkaren eller sjuksköterskan jag pratade med, så sa jag att ja, men det är min pojkvän som utförde våldet mot mig, och då blev det att de ville göra en orosanmälan. Och så då blev ju polisen inkopplad, men då ville jag backa ur. Och jag var mycket upp och ner och velig. Liksom.
Men kan du backa ur det? Eller blir det att det blir något så här allmänt åtal mot han? Eller typ, jag vet inte exakt hur det funkar. Men...
Ja, så kan det ju. Jag tror att det blir så att han blir... Jag kommer inte ihåg, jag är så dålig på det. Men jag vet i alla fall att om jag inte vill fortsätta något, så kan jag bli typ tvingad till, och ändå jag måste komma till polisstation, och men jag kan ju välja att vara tyst, och då blir det ju liksom ingen att han får någon dom om jag bara håller tyst. Men jag har ju alltid, polisen kan ju alltid tvinga både mig och honom att komma dit.
Ja, jag
tror jag. Jag vet inte.
Kan du minnas hur du kände första gången du var där och du ljög och sa att du har ramlat liksom? Att minst någon känsla du typ hade i dig själv, att hade du kanske något hopp att de skulle se? Eller var det bara att du var så rädd att de skulle se?
Jag var nog mest rädd för att om jag skulle säga något, att jag visste att han var där utanför. Att om jag skulle säga något, att han skulle få reda på det. För det var väl därför han ville väl inte köra mig till akuten, för om jag skulle säga något. Mm. Så det var väl mest det. Men det finns väl alltid någonstans att man vill att någon ska se, att man behöver hjälp liksom.
Minns du något speciellt tillfälle där det faktiskt var någon som såg och gav dig, sa du rätt ord eller tittade på rätt sätt, som du kände att det fick någon så här att jag är inte ensam?
Någon som har varit i samma situation?
Eller någon som, när du varit slagen eller varit utsatt, att du har mött någon som nådde dig på ett sätt som du inte trodde du kunde bli nådd?
Nej, alltså inte just då. Jag döljde allt så.
Hur stor del var själva... när du var som mest destruktivt, hur stor del var själva ditt liv till att inte se till att han blev arg? Var det allt
hela tiden, alltså det var det enda. Det blev till slut att det var allt det gick ut på. Typ. Min vardag blev bara, jag tänkte bara om han kommer hem idag. Jag visste inte vilket humör han skulle vara på när han kom hem från jobbet. Jag var alltid nervös och jag tänkte alltid att hur det såg ut hemma, vad jag hade på mig som skulle påverka hans humör. Jag var alltid, varje dag var jag orolig för hur han skulle vara när han kom hem. Även att han kunde ju ringa en gång per halvtimme liksom. Hela tiden när han var på jobbet, så till slut så blev det att hans chef sa till att han kunde inte sköta jobbet, för han ville ju alltid ha sån kontroll på mig liksom. Han ringde mig hela tiden och ja, mitt liv handlade, det kretsade bara kring oss två till slut. Det var bara vi två, vi levde i någon slags bubbla typ. Ja.
Och kunde det bli så också att du hade enligt dig själv gjort allting för att inte han skulle bli arg, och ändå blev han arg för något?
Ja, precis. Det kunde ju vara att han hade. Han var väl ofta så att han kunde gå inom... han kunde hålla inom sig med mycket med saker som liksom blev att till slut så brast det typ. Och då blev han ju svart i ögonen liksom.
Vad var det värsta? Var det att ovissheten, eller var det fysiska våldet, eller var det psykiska våldet? Om du får säga, vad var det värsta i den här relationen liksom?
Alltså fysiska våldet är ju väldigt mycket när en människa man älskar, eller som man tror man älskar, typ slår en. Det känns ju, det är klart det känns mycket, men jag tror att det var att även om man slog mig mycket, så tror jag att det psykiska är väldigt hårt när han säger saker att han kunde... Jag tror att det är det som gör en mest illa faktiskt. Även alla slag eller sparkar eller stryptag. Jag tror att det är mest det han sa till mig som gjorde, som fortfarande sitter kvar och som jag fortfarande får jobba med. Liksom.
Ja, jag förstår. Ja. Men det här nådde sin botten till slut. Vad var det som hände som fick det att verkligen, verkligen typ börja för att försöka, jag måste ändra det här.
Det var min familj som hämtade mig från honom. För de förstod att han utförde allt det här våldet. Och min familj hämtade mig och till slut så blev det att jag gick vidare till polisen och jag fick en bra advokat. Och det blev en rättegång som blev ganska stor och han fick ett straff på 3 år. Ja. Fick han.
Det är ganska lång straff, även fast jag tycker att han borde kanske fått längre. Så det är en ganska lång straff när det gäller sånt där, om jag förstår hela rätt.
Ja, men det är det faktiskt. Ja.
Men alltså, om vi backar bandet lite, när din familj hämtade dig, vad kände du där och då? Var det så här att det var skönt eller var det bara nej, jag måste tillbaka?
Det var nog både och jag hade ju fortfarande starka känslor för honom, så jag ville ju vara med honom. Men ja, det blev att jag ville att han skulle lära sig något. För jag tänkte så här, även om han nu kommer åka in och kommer åka dit på det eller vad som, så ville jag att han skulle lära sig något av det. För jag tänkte ju hela tiden att alltså, det kan inte fortsätta så här. Han måste ju lära sig. För jag visste ju att när det väl var bra mellan oss, då var det ju bra. Och jag ville väl att han skulle få sitt straff, att han skulle lära sig något av det, så att vi kunde fortsätta att vara tillsammans, kanske efter straffet. Och det var väl en naiv tanke. Men när man är i den kärleken så är det ju, man är ju lite blind liksom.
När du tänker på den, för nu har du ju gått vidare i livet just nu. När du tänker tillbaka på den tanken då, hur logisk känns den idag?
Inte alls logisk. Nej, jag skulle inte alls, idag ser jag ju på ett helt annat sätt liksom. För att jag har jobbat med det och jag, ja.
Är det för att du är så totalt nedbruten eller handlar det om att du tror att det är din uppgift att läka honom eller lära honom? Eller vad tror du att det beror på?
Ja, jag tror att det är både och. Typ, jag tror att det handlar mycket om hur man är som person. Jag ville väl hela tiden, jag såg väl att han inte mådde bra. Jag ville hjälpa honom och sen blir det ju att självkänslan blir låg och man blir nedbruten. Och då blir det ju att man tänker att det ska vara han och jag. Liksom. Man blir så hjärntvättad. Liksom. Det är svårt att förklara, men jag vet inte.
Jag tror jag förstår. Det är en total besatthet.
Ja, precis. Ja.
Hur var polisen i det här? För att du har sagt att du har varit polisen förut och du har varit hos läkaren förut. Mm. Och i mitt fall som sitter framför dig, tycker du konstigt att inte de gör mer?
Ja.
Tycker du också att det var konstigt att inte de gjorde mer? Eller att ska det vara så enkelt för en person som blir slagen av sin pojkvän att inte de går vidare med det? För du lär inte vara den enda som kommer in till sjukhus eller?
Nej, idag säger de ju att just våld i nära relationer är så uppmärksammat att poliserna gör mycket mer än vad de har gjort förut. Men jag tycker att, jag vet att jag gick flera gånger till polisstation och de skickade hem mig även om jag hade skador och så var det ändå att de inte kunde hjälpa mig. Och
varför kunde de inte hjälpa dig?
Nej, men de hade inte tid eller att det var inte, jag skulle få ringa in istället. Och men det var flera gånger de skickade hem mig och när jag gick till polisstationen. Och jag vet att det ofta var min mamma som bara, men försök gå dit. Hon verkligen peppade mig på att gå dit och jag gick dit. Och sen när jag väl gick dit så fick jag inte den hjälp jag behövde. Och då fick jag gå hem och jag vet att jag ringde till min mamma och jag grät. Och jag vet att min mamma var så arg att de inte kunde hjälpa mig. Men jag fick inte, jag vet inte vad det var. Men de skickade hem mig, jag fick inte den hjälp jag behövde liksom.
Du tappade lite hopp där om
ja,
att du skulle.
Ja, och sen till slut blev det ju bara, nej men nu jag orkar inte, jag ger upp nu, jag orkar inte, nu får det vara så här liksom.
Var det någon befrielse att ge upp så här, nu får det vara så här? Eller var det bara att, eller var det något så här att du hamnade i någon så här, ännu en ond spiral och bara okej, jag är dömd för att leva det här livet?
Ja, så ja, var det.
Var mer så. Jag
är dömd för att leva det här livet. Det får vara så, det är det jag får ha liksom det här livet.
Jag beklagar ju verkligen det som hänt med hela mitt hjärta. Och, men det är skönt att se att du sitter idag och har kommit ur det. Det är ju helt fantastiskt.
Tack.
Men när dina föräldrar hämtade, eller din familj hämtade dig från han och de pushade på dig och gjorde en anmälan om någonting skulle hända. Hur var den processen? Så här?
Det jobbigaste i mitt liv. Typ.
Det är så. Varför var det så jobbigt för? Var det för att det var verkligt? Okej, nu separeras jag från den här killen? Eller?
Ja, för att både en del av mig ville ju vara med honom, en del ville ju att han skulle få ta lärdom av det han hade gjort. Liksom.
Men vad får du för tankar och känslor och när dina föräldrar pushar dig så här, du måste göra det här och det här, gör en anmälan, det är bra för dig. Minns du vad du tänkte i det tur? Det är inte alls bra för mig, jag ska vara med honom, det är han och jag för alltid. Och...
Ja, alltså de försökte väl hjälpa mig några gånger och jag ville väl inte alltid, men sen till slut blev det att okej, jag vet att jag kan inte fortsätta så här, för då kommer det bli ett kommer inte finnas kvar så mycket mer liksom. Alltså det kommer...
Jag förstår. Nej, men jag förstår verkligen liksom och, så på sätt och vis var det tack vare dina föräldrar som ändå sitter där idag, eller din familj, inte bara föräldrar.
Ja, min familj, det var min familj som hjälpte mig.
Hur var polisens agerande nu tycker du? När det var du och hela din familj tog bakom dig. Var det annorlunda? De tog det verkligen på allvar eller?
Ja, sen gjorde de ju det. Och när det väl blev en rättegång och sådär så gjorde de ju det. Och jag fick, de gjorde väldigt mycket. Jag fick ett överfallslarm, jag fick skyddat boende efter det. Och alltså när han blev fri sen från... sitt straff så fick jag väldigt mycket hjälp efter faktiskt, det fick jag.
Men om vi, det är också jätteintressant att prata om vi går tillbaka till rättegången, hur var det att sitta på rättegången? Så var det väldigt många tuffa frågor, för man har ju hört att tjejer får väldigt mycket tuffa frågor.
Ja, inte jättemycket. Alltså jag tror att en försvarsadvokat är ju alltid en som försvarar den tilltalade, men jag tror att när man är i den rollen som kvinna så tror jag att de ändå är lite ganska snälla liksom. Men det är klart att jag fick lite tuffa frågor, det får man ju. Man får bara försöka stå ut och jag vet att det var jobbigt då. Jag kunde nästan känna mig arg och ledsen liksom just då. Men man får ändå bara försöka svara och kan man inte svara på något de frågar så säger man att man inte kan.
Blir du förberedd av någon åklagare vad det är för typ av frågor och hur det här kommer gå till? Hur länge var rättegången?
Den var vid 5 olika tillfällen.
5 olika tillfällen, oj. Hur var det... tiden innan? Så här.
Ja, men det var ju mycket förhör med polis och min advokat hjälpte mig mycket. Och det var nog min advokat. Hon var väldigt bra, hon hjälpte mig mycket. Och det var väl hon som sa att jag kommer få lite jobbiga frågor av försvarsadvokaten. Ja. Åklagaren var också väldigt bra.
Ja, var det. Mm. Det var skönt. Hur var det att sitta, satt i samma sal eller satt i någon sån här skyddad sal?
Ja, jag satt i en annan skyddad sal. Ja.
Men du såg han på en skärm då eller?
Nej, jag bara hörde hans röst.
Ja, hur var det att höra hans röst?
Det var jobbigt.
Vad jobbigt. Var det jobbigaste mellan rättegången eller?
Ja, hade jag tänkt att jag skulle sitta i samma rum så skulle jag nog aldrig fixa det. Ja. För jag kände så himla mycket för honom. Det var, alltså det är så, idag är jag väldigt stolt över mig själv för det är så himla starkt att gå igenom det. För man känner som sagt så himla dubbelt. Liksom.
När du säger dubbelt, är det en del av dig säger så här, nej han ska fri, en annan del säger vilken idiot. Liksom, eller?
Ja, eller mer att jag är ledsen att det har hänt. Typ, och han måste ta sitt straff. Liksom. Och sen var det ju mycket att jag ville ju ha det där som var så bra i början. Liksom.
Jag förstår. När han fick sitt straff sen, hur var det?
Nej, men jag blev väldigt förvånad för att... för han fick först ett straff i tingsrätten ju, och sen överklagade han och då fick han ett högre straff. Sen var ju inte vi så gamla så han skulle ju fått 3,5 år, men han fick 3 år. Och det, jag var ändå nöjd med det. Jag tyckte att det var ett bra...
Vad blev han dömd för om jag får fråga?
Han blev dömd för... olaga hot, grov kvinnofridskränkning, våldtäkt.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sen var det, ja, det var det.
När du sitter och hör dig själv säga de här orden, hur känns det att höra? Liksom att du blivit, eller blivit utsatt för den här personen som du försvarar så pass mycket, eller har försvarat så pass mycket?
Jag tror aldrig jag kommer kunna förstå det, och jag kan känna mig fortfarande. Jag kommer nog alltid vara ledsen över det som har hänt mig, att jag inte tog hand om mig själv bättre. Ja.
Men du är inte ensam, det är många kvinnor som är där ute som är i den här situationen, som är alla de sakerna som han blev dömd för, de är där just nu liksom. Och, men du sitter idag och kommer tur det. Liksom. Mm. Känns det som att du äger din historia idag?
Ja.
Ja, skönt. Jätteskönt att höra. Så här. Jag tror att det är ett jättestort grattis till det, för att det inte alltid är så lätt att äga sin historia. Det tror jag verkligen inte. Men hur var livet efter rättegången? Efter hovrätten då, får man säga.
Ja, han satt ju inne, han fick sitt straff och satt inne och hörde av sig mycket via brev och även via andra som satt, som var intagna. Så det var ju, det slutade liksom inte, han fortsatte höra av sig mycket.
Men det genom andra, då var det så här konstiga nummer som ringde det, eller?
Ja, och de skickade även också, de skickade mobiltelefoner för att han skulle kunna ringa mig, för han fick ju inte det när han satt inne, han fick ju inte ha kontakt med målsägande liksom. Och de gjorde allt för att han förfalskade sin mammas namnteckning, alltså han gjorde så sjuka saker för att bara kunna ha kontakt med mig liksom.
När du får den här mobiltelefonen har ni skickat till, eller när du ringer från konstiga nummer, fick du någon så här typ någon skön tanke, nu ska jag prata med
honom? Ja, eller? Det fick jag.
Så att i hela den här grejen så höll du fortfarande tagen?
Ja, jag ville ju vara med honom. Jag ville bara att han skulle bli bättre. Jag ville vara med honom. Man är väl lite som de säger, att kärleken är lite blind. Man såg det inte, för samtidigt vet jag att men jag var väl lite destruktiv mot mig själv liksom, så jag, det var väl därför också jag valde att stanna kvar eller vänta på honom, tror jag.
Lite destruktiv. Om jag hade gjort det mot mig själv, hade jag varit lite eller mycket destruktiv?
Mycket.
Ja. Det låter som att det varit mycket destruktiv. Så här. Men tiden innan han blev utsläppt, hur kändes det? Du hade ju koll på när han skulle bli utsläppt, eller?
Ja, de måste alltid säga vilket datum det blir och sådär ju. Jag var väl jättenervös, för jag tänkte nu kommer han ju ringa mig, för vi har haft kontakt under tiden han var på anstalt och sådär.
Men under tiden han sitter, han har avsett dig, han skickar mobiltelefon, han ber folk ringa dig liksom, och hur mycket kontakt hade du med han?
Men det var ganska mycket, men det var nog mer att han skrev mycket brev till mig, och när jag inte svarade honom så kunde han... Men han kunde hota mig på brev även när han satt inne, och han kunde bli väldigt arg om jag inte svarade. Och,
Men vad gav du han för svar? Sa du att det fortfarande skulle bli ny, eller har du sagt det här är över?
Ja, det var nog, alltså det var ju ändå under lång tid han satt inne, så det var ibland ville jag väl fortsätta och gå vidare, och ibland ville jag vänta på honom, och så jag gav ju honom också dubbla budskap liksom. För jag var väl velig, sådär. Jag ville väl ändå, jag tänkte att den tiden nu han sitter inne så ska jag verkligen försöka skaffa mig ett bra liv, jag ska hitta en bra kille, eller inte bara det, jag ska hitta till mig själv och komma på fötter igen liksom. Och jag kände den pressen bara, men jag måste göra det innan han kommer ut. Men sen, han hade ju fortfarande den kontrollen på mig, att han fortfarande hörde av sig under tiden han satt inne, så han, den kontrollen funkade. Jag väntade ju på honom samtidigt,
utan att veta att du väntade på honom.
Ja, eller jag tänkte att jag ville gå vidare, men jag visste att han hade satt en spärren, det går inte att gå vidare. Jag är tvungen att vara med honom.
Jag måste ju fråga också, alltså, under polisförhörerna, där i början innan rättegången och allting, så här, erbjöds ingen hjälp, alltså utöver polisen och allt det här? Var ingen hjälp alls?
Jo, jag fick hjälp i början där ju, när, och det var väl någon som jobbade just med våld i nära relation, och hon vittnade även i rättssalen. Sen nu efter har jag fått hjälp i relationsvåldscentrum som finns på några ställen i Stockholm, som är specialister inom våld i nära relationer, och de jobbar både med kvinnor som är utsatta och män, och även som även med män och kvinnor som utför våld då.
Men kom de till dig eller var du tvungen att söka den här hjälpen? Eller hitta dem?
Ja, det var jag som sökte den hjälpen.
Varför tror du att det är så, kanske en svår fråga, men varför erbjuds inte hjälpen innan?
Jag vet inte, för att det är ändå så här, dit måste man ha, man måste få en remiss för, eller jag vet inte om det heter remiss, men man måste få ett godkännande för att få den kontakten i relationsvåldscentrum. Och då får man gå genom socialtjänsten och sen ge, ja. Alltså, det är svårt att få ändå.
Alltså det är för mig så här, här behövs det verkligen hända någonting om sådana instanser som gör, för att alltså jag är verkligen ingen proffs på det här, men jag vet så pass mycket ändå att det är väldigt, väldigt vanligt att tjejer som blir utsatta, och även killar som blir utsatta, går tillbaka till den som utsätter så här. Och det behöver man ganska snille för att förstå. Därför borde hjälpen finnas för den personen som blir utsatt innan den går tillbaka. Det borde på något sätt, jag vet inte vad det är, om det är bara svårt att nå, eller jag vet inte. Så här, men jag tycker också jättekonstigt att inte...
Det är jättekonstigt faktiskt. Ja.
Speciellt när man kommer till polisförhör och rättegångar. För där finns det ju värsta möjligheten att nå folk.
Och speciellt när en kvinna eller en tjej går till polisstation eller man verkligen försöker ta det modet och söka hjälp. Att man inte får mer hjälp. Liksom, när man verkligen, för det är bara det att gå till någon och be om hjälp. Även om det är någon närstående eller någon utifrån. Alltså det är svårt och det är ta emot. Liksom. Och då när man väl gör det så tycker jag att man ska få all den hjälpen man
kan få.
Ja.
Så här, för jag kan tänka mig att det inte är så lätt att gå och be om hjälp, speciellt när man är totalt nedbruten. Nej. Och jätterädd om sitt liv också. Kanske.
Nej, men det är ju det. Man måste kanske göra det när han är på jobbet eller i smyg eller bara det, som jag sa, och bara ta det modet till sig, för att den ena vill vara hos honom och den andra vill ha hjälp. Liksom. Det finns två sidor.
Jag förstår. Men det här där du fick din hjälp som du sökte själv, vad hette den organisationen?
Relationsvåldscentrum, och sen gick jag även i sån här gruppsamtal där flera kvinnor sitter och pratar tillsammans, men det tyckte jag var, jag tyckte det var jobbigt.
För att ni satt i grupp kanske?
Ja, just att man hör så många andra kvinnor och det är som att man hör sig själv berätta det man har varit med om. Det är som att man lever, alla lever samma liv. Det är så, allt är likadant, precis.
Jag tror att det är så vanligt att det blir så här. Är det något bara som finns hos människor? Att, nu pratar jag killar som förövare, det är fel. Det finns tjejer som är förövare också. Men jag vet inte riktigt vart jag vill komma med heller. Men det...
Nej, men man har väl någon störning som människa när man utför det här våldet. Både psykiskt och fysiskt, och det är väl någon empatistörning liksom. Sen kan man väl vara psykopat eller narcissist, det måste man ju vara för att göra det, för man slår ju inte eller man säger ju inte något elakt till någon man älskar, det gör man inte, och man så fort man är med om det så ska man verkligen tänka, och man förtjänar inte att
Alltså om du hade gått tillbaka till den här personen som är ett halvår in i relationen med ditt ex. Så här, vad, om du fick säga ett ord till henne, vad var det ordet du skulle säga? Eller en mening?
Gå innan det är för sent. Liksom, för att det eskalerar väldigt fort. Och jag är bara glad att jag fortfarande lever idag. Ah. Att jag hann lämna honom innan det gick för långt. För att jag vet att hade jag varit där idag så hade jag inte levt idag.
Nej, jag förstår. Vad fan hemskt då. Men nu backar bandet igen. Man får ju 3 år. Och han hör av sig under tiden väldigt mycket. Och du är så här, osäker på vad du vill. Liksom. Men sen kommer tiden han börjar komma ut. Han ska komma ut. Liksom. Vad händer här?
Ja, men det tar väl ungefär 2 veckor innan han börjar uppvakta mig. Och han börjar även, eller han flyttar dit jag bor. Och när jag inte vill så börjar han börjar skrämma mig med att få hjälp av andra som han har suttit tillsammans med då. Som också har suttit dömda för samma sak ungefär.
Vad tänker du då? Det låter jätteläskigt.
Ja, så då blev jag ju rädd och då blev ju polisen inkopplad igen. Och jag fick så här... ja, men då fick jag ett överfallslarm. Och under den tiden så bodde jag på ett skyddat boende.
Ja, hur var det att bo på sånt där?
Nej, men jag kände mig trygg. Det är klart man alltid känner sig rädd, även om man vet att de aldrig kan... För nu var det ju inte bara han som jag var orolig för. Det var ju andra också som hade suttit för samma sak, som ville kontakta mig och höra av sig. Och,
var de hotfulla? Var det,
ja, det var.
Och sen när du berättade för polisen så ställde de upp?
Ja, då ställde de upp jättemycket. Alltså de gjorde jättemycket och de var med mig... De kunde vara utanför mitt jobb, ja, men det var hela tiden och de gjorde jättemycket för mig. Och där är några...
Var det en speciell enhet inom polisen?
Ja, jag vet inte vad det heter, typ skydd... Ja, men något så här skydds... Ja, de jobbar ju just med, så här, med våld och sånt, så de var jättebra.
Ja, men specialister
kan man säga. Ja, specialister inom det, ja. Precis. Ja,
men det är skönt att höra, liksom att... Så helt plötsligt slutar han kunna kontakta dig, eller?
Ja.
Ja, hur kändes det där då? Vill du typ dra och hälsa på honom, eller var det fortfarande, eller har du bestämt det här? Nu bor du på skyddat boende, nu ska jag ta all hjälp jag kan få.
Ja, efter det så försökte jag gå vidare ju. Ja. Sen har vi haft nu att vi har gått tillbaka till varandra lite till och från. Men idag har jag... gått vidare och jag lever som sagt ett normalt och bra liv och jag är nöjd där jag har kommit idag. Ibland kan jag höra av honom att han hör av sig via olika på nätet eller olika nummer och sådär. Men det är inget som tar på mig idag. Jag tar inte åt mig, jag är bara stolt över mig själv.
När du säger att han tar åt mig, han är fortfarande otrevlig eller?
Ja, han kan skriva... elaka saker.
Från ingenstans?
Ja, det kan ta 2 veckors mellanrum. Ibland kan det ta 3 månader. Ibland kan det ta att han hör av sig. Ja, men det, och sen kan det komma något att han skriver hur ful och misslyckad jag är. Han kan skicka bilder på mig och han kan skriva att han spyr. Och om jag inte svarar så kommer han höra av sig till min familj och säga det och det. Och ja, mycket fortfarande att och det är idag jag inser hur sjuk människa jag har levt med.
Ja, jag förstår. Det biter inte alls på dig.
Nej, ingenting.
Du känner dig inte ful och misslyckad?
Nej, det gör jag inte.
Nej, fantastiskt bra. Har du under all den här tiden, känner du någonting att du vill ha hämnas?
Jag har aldrig känt mig så arg. Jag har känt mig besviken på mig själv att jag var kvar så länge. Sen samtidigt har jag känt mig stolt över mig själv att jag gick vidare med det här, men ja, det är klart att jag inte tycker att han förtjänar ett bra liv. Det tycker jag inte, för att han är ju en värdelös människa. Liksom.
Tror du att han kan leva i en normal relation då?
Nej, han kommer, tyvärr är det nästa tjej han träffar, kommer också råka illa ut. Och han är en sån människa att...
Det är en störning bara?
Ja, det är en riktig narcissist liksom.
Ja, jag förstår. Men vad tänkte på... Skulle du vilja säga till honom så här, så att han, jag vet inte, finns det någonting?
Nej,
du skulle...
för att det han har gjort mot mig, han ser det ju bara som att han har gjort rätt. Han ser inte sina fel.
Varför tror du att våld i nära relationer är så utbrett? Vad är det för budskap du har förmedlat till andra som lever i destruktiva relationer?
Jag tror att det viktigaste är att om man kanske inte kan ta sig ur direkt, att man berättar att man har någon man kan berätta för som man känner sig trygg med, om det är någon närstående eller vad som, att man berättar det mesta. Och jag tror att det är viktigt när man är i den här relationen att skriva upp allting, vad som händer i relationen, för den dagen om du vill att det ska bli en rättegång, då är det väldigt viktigt att vilken dag, vilket datum det var han slog mig eller han sa det ordet, vilken hand han slog mig, allt, skrev ner så mycket som möjligt. Och det tror jag, även om man vet att, ja, men jag vet att jag inte kommer vilja att det blir en rättegång, men jag tror att det blir som en hjälp till sig själv också, att man skrev ner precis allting som händer och gärna berätta någon du anförtror dig till, tror jag är viktigt.
Skrev du ner mycket?
Ja, jag skrev ner mycket. Gjorde det. Och jag spelade även in honom i smyg som spelades upp i rättegången. och tog bilder på mina märken, mina skador. Och det kom ju även från sjukhuset där de hade röntgat min kropp och att jag hade skadat mig och som kom med i rättegången.
Var det därför han fick så långt, eller fel att säga liksom? Han har förstört jättelång tid av ditt liv, så att, men därför han fick ett relativt långt straff.
Ja, för ju mer bevis man har desto, alltså allt, och det är ju väldigt viktigt, alla datum, allting när det hände, och ju mer bevis du har, så längre straff kommer de få. Att, det är klart det blir mer trovärdigt. Ja.
Är du rädd för han idag?
Både ja och nej.
Men vad är den största rädslan du har kring honom?
Det är väl att... jag känner mig väl alltid orolig varje... Nej, jag vet inte. Eftersom vi bor ganska långt ifrån varandra idag, så känner jag mig alltid lite orolig för om han ska dyka upp kanske på helger. Eller, ja, men jag är alltid lite orolig. Eller om jag ser någon bil som jag blir påminn av honom, så kan jag känna mig att jag blir lite rädd. Så, men jag försöker liksom... Jag lever på som vanligt, gör jag.
Hur stor del är de här åren som händer i av ditt liv idag?
Nej, men det är klart, det kommer ju alltid finnas med. Liksom. Och, ja. Och jag hoppas bara jag kan hjälpa om jag ser någon som råkar illa ut. Mm. Eller om folk, ja, man vill hjälpa. Liksom.
Du kan känna lukten av en sån här narcissist på lång väg idag.
Ja, ja.
Varför tankar om framtiden då? Om du fick välja, vad skulle du se dig själv om 10 år?
Nej, men att jag lever på som vanligt. Att jag har ett bra liv och bra jobb. Och förhoppningsvis en fin familj. En egen bra familj.
Men apropå det, hur är det att börja dejta eller skaffa nya relationer efter man levt en sån här relation? Hur är det med det? Liksom?
Alltså jag har fortfarande svårt med tillit och att man litar och man tror väl alltid det värsta. Och jag, samtidigt tror jag att det är bra att man är lite skeptisk, att man inte är så naiv och går in i något för fort. Jag tror att det har både för- och nackdelar typ, när man dejtar. Att,
Man är lite försiktig och man...
Ja, både och. Liksom, att man... Ja.
Alltså skam och skuld är ju väldigt starka ord så här, och som jag har känt väldigt mycket i mitt liv också. Hur har du känt kring dig själv, kring skam och skuld?
Ja, det är klart jag har känt det, och jag har känt mycket skam för min familj, för att jag har gått tillbaka till honom så många gånger liksom. Och att jag har svikit dem, för att de har verkligen ställt upp för mig, och sen... Jag har liksom gått tillbaka till honom, så det är nog med att jag har känt skam för dem. Skulle jag nog känt så här att...
Men när du gick tillbaka till honom, så här, blev det, eller om igen, blev det att du slutade vara ärlig mot familjen? Så här, du vill inte säga, för att du...
Nej,
inte
precis. Ja, jag, ibland, jag kunde ju dölja jättelänge att jag var med honom, att vi var tillsammans, att vi levde liksom lite hemligt så, från omgivningen och våra familjer.
Alltså jag personligen har ju själv haft problem med, jag var tillsammans med en tjej under ganska många år och som var väldigt aggressiv mot mig och väldigt fysiskt våldsam mot mig liksom, och i början så pratade jag med alla om det så här, hon har gjort det här, men jag tog alltid tillbaka henne så här, och till slut ville jag inte säga det till någon så här, varför jag skämdes så här, för jag visste ingenting liksom det hela, och varje gång jag gick tillbaka så fick jag en väldigt skuld för mig själv och kände väldigt stor skam så här, och i slutändan så vill ingen vara med oss. Så här, hur var det för dig? Liksom?
Ja, men det var samma. Ja. Det var bara vi två, ja. Precis som du säger, att det var bara vi. Det var ingen som ville vara med oss, för de visste att vi hade en stökig relation. Och det var ingen som trodde på oss. Ja. Och sen blev det väl att man isolerade sig också. Liksom. Så det är klart att man har känt skuld och skam för en själv. För att det är valen man har gjort, liksom.
När vi ändå sitter och pratar här nu så här, minns jag själv en händelse som var i mitt liv. Det var att jag var hemma hos några vänner och den här tjejen ringer till mig så här, och är jävligt arg så här, och säger du ska komma hem nu, Joakim. Och jag förstod där och då så här, om inte jag åker hem så kommer hela lägenheten vara sönderslagen, och när jag kommer hem så kommer jag bli sönderslagen. Så att jag hamnade i något så här moment 22, att hur en vred och vände på det så var det ren och skär rädsla och ångest. Så här. Är det något du kan känna igen dig i?
Ja, alltså det blir ju till slut att vad jag än säger så vet jag att det aldrig kommer vara bra nog. Att det kommer alltid komma de här hoten. Om jag inte gör det så kommer det och det hända. Eller om jag inte kommer hem så kommer, ja men, till exempel, han skulle döda min hund. Eller om jag inte, han skulle kontakta min chef. Alltså alltingen har ju blivit att om jag inte gör det så kommer det hända. Han kommer förstöra mitt liv liksom.
Alltså det är ju hemskt att höra liksom. Det är jättejobbigt när man blir så här kidnappad psykiskt.
Ja.
När jag gick isär, så här, jag tyckte inte speciellt mycket bra om mig själv. Och jag skulle få vara singel för alltid. Jag var ful, jag var äcklig, bla bla hit och dit. Då var jag tillsammans 7 år typ. Så här, och hur har det varit för dig?
Långt. Ja, men jag, till slut blev det nog ändå att jag tänkte bara okej, nej, men jag får ju vara med honom. Jag får nöja mig med att vara med honom, för jag kommer inte kunna vara med någon annan. Dels för att han kommer inte tillåta att det händer. Och sen kände jag mig väl inte värd någon annan mer än honom liksom.
Hur har det varit när du varit ifrån honom? Alltså nu är du, när du väl gick ifrån honom och var själv allting, hur kändes din självkänsla då?
Ja, men alltså ju mer tiden gick så kände jag nog att självförtroendet blev bättre, och självkänslan, att ju fler dagar det gick så blev jag starkare, och det blev jag verkligen. Ja.
Ja, men var det ofta du såg på dig själv som att det var alltså,
ja, det är klart att jag kan fortfarande liksom vissa dagar. Det är klart att jag kommer alltid få ta med mig det här hela mitt liv, och jag får leva med det här. Och det är klart vissa dagar när jag vaknar och jag kollar mig i spegeln så kan jag liksom, oh, jag är inte bra, jag är inte värd så mycket, jag är inte söt. Jag kan ju tänka så liksom. Men sen tänker jag alltid så här bara, okej, jag vet att jag är bra, jag är stark och jag är skit. Söt.
Ja, men det är fantastiskt att höra.
Man får liksom, man får lura hjärnan lite, tror jag. Och till slut så tror jag att det blir så. Nej, men, eller inte lura. Nej, men jag vet ju att idag är jag bra liksom. För jag har kommit så långt. Det, tar man sig igenom det här så.
Men det du menar när du står framför spegeln och känner dig ful och äcklig, om jag får säga så här. Då, det är då du lurar hjärnan, du lurar till sanningen.
För sanningen, ja, precis. För sanningen, jag lurar ju det egentligen inte. Men man, eftersom självkänslan, man är ju rätt nedbruten just. Man kan vara det under, det är ju olika liksom, men. Och istället för att fortsätta säga bara att jag är ful och värdelös liksom. Det blir ju inte bättre, man stärker sig inte själv. Man ska ju vara snäll mot sig själv och istället bara okej, jag är bra och jag är stark och vacker liksom. Man ska vara snäll mot sig själv, och till slut så, ja men man, ja.
Tror du att alla människor kan hamna i destruktiva relationer?
Ja, det tror jag.
Tror det. Mm. Ja, men om vi leker med, har du aldrig en bra självkänsla innan du träffade honom?
Ja, jättebra hade jag. Älskade livet, jag var glad, jag var med bra självförtroende, hade bra vänner, jättebra. Och så fort jag träffade honom så försvann allt det. Men sen idag känner jag ändå att, det är klart vissa dagar, alla har vi ju våra dagar. Men idag känner jag ändå att nu har jag kommit tillbaka till gamla mig igen. Så det är jag väldigt glad över, att jag vet vem jag är idag liksom. Jag kommer tillbaka till mig.
Mm. Är det här någonting du skulle vilja jobba med i framtiden?
Ja, jag skulle gärna vilja hjälpa andra som är utsatta eller som skulle behöva hjälp liksom. Det skulle jag verkligen vilja.
Om det är någon som lyssnar på det här, eller om någon, när folk lyssnar på det här, om någon vill få komma i kontakt med dig, kan de meddela oss, så meddelar vi dig.
Ja, självklart.
Ja, så jag tror jag är super nöjd att ha dig med här idag. Och det är ett så himla stort ämne, och det är så extremt utbrett liksom. Och under tiden vi gör den här intervjun så är den här coronahysterin där ute. Och fler människor har ju varit lite instängda, och då har det här våld i nära relationer ökat ännu mer liksom. Och, men det finner jag att det börjar pratas om det, så det kanske blir att en tjej som kommer slagen till polisen får hjälp direkt genom att, jag vet inte, visitkort i fickan eller ett nummer att ringa, eller jag vet inte. Så här, men det får man väl komma fram till vad som är bästa lösningen kanske. Om det är någon som lyssnar på det här som har en bra lösning, hör gärna av det till mig. Speciellt myndigheter, de lyssnar. Varför är det så svårt att få den hjälp liksom, när man kommer? Så här, jag är jättegärna med er, så får jag höra er vinkling av det hela. Jag vill bara tacka dig för att du varit med idag.
Tack snälla.
Tack.
Tack.
Du har precis lyssnat på Brottsofferpodden. Har du en stark historia att berätta för oss? Kontakta oss gärna på redaktionen@brottsofferpodden.com. Vi finns också på sociala medier och där heter vi Brottsofferpodden. Tack för att du har lyssnat.
Historia som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Kände jag aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära, jag hoppas du förstår. För skulden ligger hos den som begår, hos den som begår.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.